Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hälsar vi er välkomna till avsnitt 77 av podden Vi går till historien.
Just det, Ulf Jämsjö och Fredrik, vi ska berätta vidare. Och i förra avsnittet så berättade vi om hur drottning Kristina mer och mer började umgås med planer på att lämna både tronen och Sverige. Redan 1651 hade den då 25-åriga drottningen meddelat såväl tronföljaren, kusinen Carl Gustav, som rådet sina avsikter. Men efter enträgna vädjanden från rikskansler Axel Oxenstierna och rådsmedlemmarna hade hon avstått från sina abdikationsplaner, men bara tills vidare. Idag förekommer det ju att monarker abdikerar, som under senare tiden i Holland och Belgien och Spanien. Men på denna tid så var det extremt ovanligt, något som rådsherrarna pekar på. Regenten hade ett livslångt uppdrag av Gud. Det enda exemplet var väl Karl den femte, som i Bryssel 1555 gav upp det rike där solen aldrig gick ned. Men han var ju gammal och trött. Kristina, hon var ju en 20-plussare med hela livet framför sig. Som skäl för att hon ville lämna sitt ämbete angav hon bland annat att hon tyckte att en kung, en man som kunde leda trupper i krig skulle styra, inte en drottning. Kvinnor borde aldrig regera. Hon skrev långt senare i sin självbiografi: jag är så fast övertygad därom att om jag ägt döttrar skulle jag utan tvekan fråntagit dem all successionsrätt. Den högt bildade, intellektuella, aktiva unga drottningen fann också det dagliga administrativa arbetet oerhört tråkigt. Vid ett tillfälle då två sekreterare kom in med en hög med regeringshandlingar de skulle läsa och underteckna, sa hon att hon lika gärna kunde ha fått besök av djävulen själv. Ett annat skäl är ju att hon inte kan tänka sig att gifta sig och skaffa arvingar till tronen. Hon hyste en stark motvilja mot äktenskap och den fysiska kärleken som hon fann motbjudande. Hon såg den som ett sätt att bokstavligt och bildligt underordnas en man, något hon inte kunde tänka sig. Hennes ungdoms- eller kanske snarare barndomssvärmeri, för kusin Carl Gustav gick över i tonåren. Man kan väl säga att när det gällde synen på fysisk kärlek utvecklades kusinerna i rakt motsatt riktning. Kristinas kärleksliv har ju varit ett omtyckt ämne att spekulera i. Hennes berömda ord till rådet i ämnet ger inte svar på frågan utan ger snarare utrymme till vidare spekulationer. Jag ser mig tvungen att omtala för eder att det är mig alldeles omöjligt att ingå något äktenskap. Skälet härför förtiger jag och vill endast säga eder att mitt sinne ej är sådant. Jag har bett Gud förläna mig ett annat sinne, men förgäves. Helt klart hade Kristina vissa manliga drag som en mörk manlig röst, ett genuint ointresse för sitt utseende, för kvinnliga sysslor och intressen. Men att hon var negativ till och kanske rädd för en fysisk kärlek betyder inte, som jag sett, att hon var ointresserad av vackra personer, varken män eller kvinnor. Hennes gunstlingar som Magnus Gabriel de la Gardie och senare Claes Tott var bildsköna unga män, men i hennes omgivning fanns också vackra kvinnor som Ebba Sparre. Den senare brukar ju förekomma i spekulationer om att drottningen skulle ha varit homosexuell, eftersom hon ger kärleksbetygelser i brev till Ebba och till och med kallar henne för sin sängkamrat. Men uttrycket behöver på 60-talet inte ha gett samma associationer som för oss. Då det var vanligt att man i de vintertid iskalla slottsimaken sov tillsammans för att hålla värmen. Ja, vi får väl inte reda på hur det förhöll sig med detta spännande ämne. Men mycket talar nog för att Kristinas förälskelser genom åren stannade på en platonsk nivå. Hennes sista och största kärlek ligger än så länge i framtiden. Men det avgörande skälet till att hon omöjligt kunde vara kvar som regent över Sverige, att hon ville konvertera till katolicismen, det var något som hon bara anförtrodde sina utländska katolska gäster på slottet, jesuiter och diplomater. Bland dessa befann sig den franske diplomaten Chanu, jesuiter från spanska Nederländerna, alltså dagens Belgien, och från Italien, med vilka hon hade hemliga möten där de diskuterade teologiska och filosofiska spörsmål. Särskilt intresserade sig drottningen om frågor om tro och vetande, om dessa kunde förenas. Om detta talade vi ju i förra avsnittet. De högt bildade jesuiterna hade svar på drottningens funderingar och hon kände sig mer och mer hemma med dessa intellektuella, vidsynta, verserade, kulturella, kontinentalt världsvana katolska teologer och diplomater jämfört då med de trångsynta, provinciella, tråkiga, svenska, protestantiska prelaterna. Alla dessa kontakter skedde enbart muntligt. Inga brev utväxlades. Brev kan ju komma på villovägar, kan snappas upp och hamna i orätta händer. Trotting Kristina fann de lutherska gudstjänsterna oerhört tråkiga. Predikningarna var oändligt långa, ointressanta, med intoleranta utfall mot de som tyckte annorlunda. Och det gällde då inte bara katoliker utan även kalvinister. Att den katolska kyrkan hade funnits med sedan kristendomens födelse och var enig blev också ett plus för Kristina när hon jämförde med den splittrade protestantismen som delades upp i oförenliga ställningstaganden mellan lutheranerna i Norden och Nordtyskland, kalvinisterna i Holland, Schweiz, Frankrike, Skottland och anglikanerna i England. Gudstjänstbesökarna kunde se att den unga drottningen var långt borta i tankarna under gudstjänsterna. Hon kunde leka med små hundar som hon hade med sig eller, när hennes tålamod var på upphällningen, irriterat slå med sin solfjäder mot stolskarmen för att visa att det var dags för prästen att avsluta sin 3 eller 4 timmars predikan. Som den estet hon var, vantrivdes hon också med att de lutherska kyrkorna hade berövat sina utsmyckningar under reformationen. De målade väggarna hade vitkalkats. Katolska kyrkans mystik hade gått förlorad med de förenklade protestantiska ceremonierna. Under dessa år, från kröningen 1650, förde ju också den unga drottningen ett glänsande och mycket dyrbart hovliv med teater, balletter och överdådiga fester, något vi utförligt berättade om i förra avsnittet, så både fru Lusta och fru Dygd, för att använda Stjärnhjelms karaktärer från samtida lärodikten Herkules, härskade i slottets salonger. Men det hjälpte inte. Kristina ville inte bara lämna sitt ämbete, vilket ju förstås var en nödvändighet om hon övergick till katolicismen i ett land där det var olagligt att vara katolik. Det kunde ju till och med vara förbundet med dödsstraff. Utan även riket. Hon ville lämna det i alla avseenden kalla Norden med dess tröga och obildade människor och tråkiga plikter för att flytta söderut till en mer livlig, begåvad omgivning och ett friare liv där hon kunde omge sig med konst, kultur, vetenskap av högsta klass. Med en modern term kanske man skulle säga att hon skulle förverkliga sig själv. Kristina ville inte bara få kontakter med jesuitgeneralen och påven i Rom utan även med en ledande katolsk regent för sin framtid. Och här blev det den spanske kungen Filip den fjärde som man först fick indirekt kontakt med genom jesuiten från spanska Nederländerna. Och det var just där i dagens Belgien som då alltså löd under den spanske kungen. Hon skulle få sin första fristad. Det var nog så att man både i Paris, Rom och Madrid genom dessa diplomatiska kanaler får kännedom om vad som kan vara på gång. Att dottern till den store Gustav II Adolf som kämpat och dött i kampen för protestantismen är på väg att konvertera till katolicismen. I augusti 1652 kommer en stor spansk diplomatdelegation till Stockholm under ledning av den bildade, charmige fältherren och diplomaten Pimentel. Han kommer att stanna i flera år, boende i det hus vid Gustav Adolfs torg där sedan den klassiska restaurangen och hotellet Rydberg sedan var inrymt. Du vet, Biffala Rydberg?
Ja, det vet jag, men jag vet ju inte vilket hus eller var det ligger.
Ja, det ligger alltså ska vi säga nordöstlig riktning mot Gustav Adolfs statyn och nordvästlig från operan så att säga, va? Alltså där huset det revs i slutet av 1800-talet och nu är det något nytt hus där. Jag är inte riktigt säker på vad det finns där. Det var en bank vet jag, men jag tror inte det är en bank längre utan
Handelsbanken ligger väl där.
Ja, Handelsbanken där. Ja, just det. Handelsbanken där. Mm. Mm. Men Biffala Rydberg är inte en dålig rätt.
Ja, den är ju helt okej.
Okej. Ja, men Pimentel, han knyter snabbt en nära kontakt med drottning Kristina. Det är lite roligt det här ju att alla dessa spanjorer, fransmän, italienare beskrivs som eleganta, välklädda, bildade, världsvana. Det är kanske inte underligt att Kristina föredrar deras sällskap istället för de lite fyrkantiga, allvarsamma, öl- och brännvinstoftande svenska gubbarna. Eller vad säger du?
Ja, jag tror det är förklaringen på allt. Vi kanske återkommer till någon form av analys här, men jag tror här har vi hela kärnan.
Mm. Ja, jag ser fram emot din analys av Kristina. Vi kommer till det. Men de här sistnämnda svenska gubbarna, så att säga, Max Luxemburg, de är inte roade utan snarare lite oroliga över Kristinas nära kontakt med de förstnämnda. Och de har all anledning att vara det. Efter att ha delgett den franska ambassadören Chanu och de hemliga jesuiterna inväger nu drottningen även Pimentel om planerna på att konvertera. Och Pimentel han rapporterar till sin kung. Dessutom skickar Kristina en egen förtrogen vid hovet, Mattias Palbitski, av hinterpommersk bakgrund till Madrid. Denne Palbitski är en ung man i Kristinas smak, litterärt bildad diplomat som rest runt i Sydeuropa och Orienten och som delar Kristinas passion för hennes stora idol Alexander den store. Den kanske mest berömda tavlan föreställande drottning Kristina, det är ju Bordons målning av drottningen till häst. Du kommer ihåg, det valde ju den för ett antal avsnitt till på Facebook-sidan, eller hur? Du ser den framför dig.
Mm.
Kanske ska ta tillbaka den igen. Den var ett beställningsverk som målas sommaren 1653. Den skickas från Stockholm till Filip den fjärde i Madrid och kan fortfarande idag beses där på det berömda Prado-museet. Och den föreställer alltså Kristina på hästryggen under en jakt. Och bakom hästen finns en falkenerare med sin jaktfalk och tre hundar. En högt bildad konsthistoriker, Arne Danielsson, från Vik på landet naturligtvis, som jag hade förmånen att träffa för hans bortgång vid hög ålder, har skrivit en mycket intressant uppsats om denna tavla där han läser in olika symboler som kan tolkas som tecken på Kristinas planer. Kristinas historiska idol är ju alltså en barndomen Alexander den Store. Hon lärde sig Alexanders tal utantill och kom senare efter abdikationen att byta ut sitt andra namn Augusta till Alexandra, Kristina Alexandra. Och det är lätt att se att hästen Kristina rider har tydliga likheter med det sätt Alexander den Stores häst, Bucephalos, brukar beskrivas och avbildas. Hon rider också rakt mot solen. Jag vet inte om du kommer ihåg den här historien, att det var ju så Alexander lyckades tämja den vilda hästen som kastade av alla tänkta ryttare. Alexander kom på att hästen var rädd för sin egen skugga och red den därför rakt mot solen så att den inte skulle se skuggan, vilket ledde till att hästen blev helt lugn. Kommer du ihåg den här grekiska antika anekdoten?
Ja, men det ringer en klocka. Det är väl en sådär, det måste vara en av världens mest kända hästar. Så att...
Absolut. Bucephalos och Strife. Brandklipparen kommer vi till. Och på den här tavlan nu då finns skuggan bakom hästen. Så nu ska ju Kristina så att säga rida ut i världen som en sentida Alexander. Falkeneraren föreställer en porträttlik Palbitski, förmedlaren mellan drottningen och den spanske kungen. Och falken, det är en symbol för hopp och framtidstro. På ena hundens halsband finns en inskription som visar att den tillhör Pimentel, drottningens förtrogne spanske diplomat, som Kristina ser lite som den som ska introducera henne in i den kontinentala katolska världen. Kristina rider från den mörka högra delen av tavlan mot den ljusa vänstra delen. Hon rider från den nuvarande mörka tillvaron till den ljusa framtiden. Från den glädjelösa ortodoxa lutherdomens outvecklade andliga mörker till en upplyst, tolerant, bildad, kulturell framtid. Intressant, eller hur?
Jag sitter här och tänker på vad det är för ras på de här hundarna. Det går han inte igenom.
Nej, det kanske skulle ge ytterligare ledtråd, menar du. Men det kanske du kan bidra med. Då. Det kanske är ytterligare en symbol.
Mer att jag är intresserad av jakthundar skulle vara kul att veta vad man hade på den tiden. Men... Ja, det är en till uppsats här, hör jag.
Ja, verkligen.
Det kanske är någon lyssnare där ute som...
Du kan haka på där. Men det är intressant med de här olika symbolerna som man läser in, eller hur?
Ja, kanske. Ibland så vill man nog läsa in lite mer än vad som finns. Jag tror det är ganska vanligt. Mm. Inte för att förringa den här professorn här, men nej. Ja, kanske intressant, kanske.
Okej, vi överlåter att läsa och betrakta det. Men vi kan väl publicera talen igen, eller vad tycker du?
Ja, men det gör vi.
Det gör vi. Okej. I februari 1654 meddelade drottning Kristina sitt oåterkalleliga beslut. Axel Oxenstierna, som nu fyllt 70, vädjar ännu en gång till den 27-åriga drottningen att hon ska ompröva sitt beslut och stanna kvar på tronen. Men han inser nog nu att det är lönlöst och med en djup suck fäller han den berömda repliken. Hon är ändå den store Gustav Adolfs dotter. Abdikationsriksdagen äger rum i Uppsala i maj-juni 1654. Men innan vi berättar om vad som där utspelas kan vi se vad dramats andra huvudperson, tronföljaren Carl Gustav av Pfalz, haft för sig sedan kusin Kristinas kröning 4 år tidigare. I samband med kröningen blir han ju officiellt Sveriges arvfurste. Men så länge Kristina sitter kvar på tronen har han ingen som helst makt över riket. Han har inte som Gustav Vasas söner Johan, Magnus och Karl något eget hertigdöme. Han är visserligen som rikets arvfurste nummer 2 i rangordningen, men han har som sagt ingen uppgift i rikets ledning. Därför kan man säga att han under åren fram till Kristinas abdikation lever som en privatperson. När eller ens om Kristina ska abdikera kan han ju bara spekulera i. Däremot har han ett frikostigt apanage och stora förläningar bland annat Öland och Gripsholm. Vad han gör under de här åren är att han reser runt och knyter kontakter bland rådsherrar, officerare, adliga godsherrar. Ett bestående intryck han gör på dessa är hans frossande i mat och dryck, inte minst hans avancerade alkoholvanor. Det finns ett brev från honom till Magnus Gabriel de la Gardie, som ju var hans svåger, gift med hans syster Maria Efrosyne, efter en fest på Uppsala slott, där även drottning Kristina varit närvarande. Carl Gustav ber i brevet att de la Gardie kan framföra hans ursäkter till drottningen. Carl Gustav minns inget av vad som hänt under festkvällen, men har fått reda på att han tydligen uppträtt på ett synnerligen pinsamt sätt. Från augusti 1651 bosätter han sig på Borgholms slott på Öland, så blir hans officiella residens fram till drottningens abdikation. Han låter Nicodemus Tessin, den äldre, bygga om det gamla slottet till ett pampigt barockpalats som byggdes på och byggdes ut i 60 år utan att det blev helt färdigt. Idag är det ju som bekant en pampig, har många turister besökt ruin. Slottet förföll under 1700-talet och råkade ut för en våldsam brand i början av 1800-talet. Ja, det har väl varit där. Det brukar mycket rockkonserter och sen kronprinsessans födelsedag brukar firas där och så, eller hur? En av Sveriges mest kända slottsruiner, inte sant?
Mm, ja men absolut. Jag gillar ju ruiner som inte är allt för fallfärdiga. Så att man kan se liksom... Gärna lite rum och något torn kvar och sådär.
Som Stegeborg.
Jag tänker på Stegeborg exempelvis då.
Carl Gustav, han trivs uppenbarligen mycket bra på Öland. Han jagar mycket och låter uppföra den mur 5 kilometer lång och 3 meter hög som avgränsar den södra delen av ön allvaret från resten av ön. Dels för att förhindra att de många hjortarna där skulle äta upp böndernas skördar på resten av ön. Och dels för att jaga hjortar på ett avgränsat område. Vi ser väl kvar resten av den här muren, eller hur?
Kanske, jag vet inte.
Mm, det tror jag. Överhuvudtaget så stöttar Carl Gustav bönderna på olika sätt genom att till exempel hjälpa dem med nyodlingar och friare handelsvillkor. På Borgholm avlöser festerna varann. Carl Gustav är en mycket generös värd. Arvprinsen och hans gäster avnjuter varje dag 2 måltider. Varje måltid omfattar 24 rätter. Det är inga torftiga 3 rätter så här. Och förutom rätterna serveras till varje måltid 18 bröd. Och allt sköljs ner med 3 liter vin och 3 liter öl per person och dag. Alltså, den här dryckeskonsumtionen, det låter ju smått orimligt. Jag vet inte vad du säger, men det kan ju vara så att det var någon slags maxkvantitet som stod till förfogande, eller att det kunde kanske fördelas till uppdykande gäster eller till tjänare, eller vad säger du? 3 liter vid, 3 liter öl. Det är väl tilltaget, eller?
Jag tror inte det var lika alkoholstarkt som det är idag, va?
Det är nog sant. Det kan vara en rimlig invändning, ja.
Säg att öl var som folköl. Mm. Och då 3 liter, ja, det är ett 6-pack. Det låter ju väldigt mycket. Och sen ska man lägga på då 3 liter vin på det. Alltså det är ju en jäsningsprocess. Så det blev nog inte så mycket svagare än idag. Men ändå, ja, det är förstås det är jäsning i öl också. Men säg att det ligger runt 8 då eller någonting. Och börjar man, går man upp på morgonen och dricker och sen går och lägger sig, då, ja, det är fortfarande väldigt mycket.
Men det kan ju tala för det som vi brukar säga, att de här gubbarna, de har mer eller mindre berusade hela dagarna.
Ja, jo. Ja, men då, exakt. Ja, men det är görligt, så att säga. Ska vi göra ett experiment?
Ja, det ligger nära till hands.
Ja. Men då måste vi ha maten också förstås. Alltså,
ja, det är klart. Ja, vi kanske inte ska uppmana lyssnarna att göra något liknande. Nej,
nej. Nej.
Carl Gustav, han jagar inte bara hjortar på allvaret utan också öns vackra damer. En gästande tysk greve avslutar ett brev till arvprinsen med en raljant anmärkning att han mött 2 prästdöttrar med respektive små söner som båda var påfallande lika arvprinsen. Året därpå ger Kristina honom också Gotland som ett underhållslän. Och även där engagerar sig Carl Gustaf för bönderna. Gotland hade ju bara 7 år tidigare varit en dansk ö, blivit svensk vid freden i Brömsebro. Och man ser nu till att kopplingarna mellan Danmark och Lübeck byts ut till en svensk förvaltning. Samma år, 1652, avlider Carl Gustafs far Johan Casimir vid 63 års ålder. Det var en ganska hög ålder på den här tiden. Far och son hade haft en mycket nära kontakt. De hade en mycket tät brevväxling. Carl Gustaf frågade alltid fadern till råds i olika, även mycket privata frågor. Och de hade oftast samstämmiga åsikter. Dödsfallet innebär att Carl Gustaf och brodern Adolf Johan delar på Stegeborgs slottslän. Johan Casimir begravs i Strängnäs domkyrka där hans hustru Katarina redan låg och hans svärfar Karl den IX.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
När Kristina aktualiserade sina abdikationsplaner höll sig Carl Gustaf och fadern så länge han var kvar i livet avvaktade, för att inte säga negativ. Hur mycket det var ett spel för galleriet är svårt att veta. Helt klart ville ju inte arvprinsen låta någon tro att han hade något att göra med Kristinas planer. Trots att Carl Gustaf allmänt höll sig på Öland och gärna undvek hovlivet i Stockholm, följde han noga den svenska politiken, både utrikes och inrikes. Den tidigare franskvänliga politiken ersattes av ett närmare samarbete med Cromwells England. Du vet den här engelska diktatorn när England var republik ett decennium på 1650-talet. Johan Skyttes son, Bengt, som nu var riksråd, lyckades med något som vår nuvarande utrikesminister vill inte klara av, nämligen att resa ända ner till Konstantinopel, dagens Istanbul i Turkiet. Avsikten var att knyta kontakter med furstar på Balkan för att få en motvikt mot Habsburg-kejsaren i Wien och Polen. I Polen härskar ju fortfarande Vasakungar. Sigismunds son Vladislav hade dött 1648 och efterträtts av sin halvbror Johan den andre Casimir. Ingen av dessa erkände varken Kristina som drottning eller Carl Gustaf som kronprins, utan fortsatte anse sig vara Sveriges rättmätige kung. Stilleståndsavtalet från Altmark hade inte förlängts. Och Danmark var ju en ständigt opolitlig granne som säkert ville ha tillbaka där man har förlorat i Brömsebro, freden. Inrikespolitiskt oroade sig Carl Gustaf för Kristinas vidlyftiga ekonomiska politik och för drottningens godsdonationer till adeln. Han såg behovet av de reduktioner av adliga gods tillbaka till staten, något som man ju diskuterat vid 1650 års riksdag. Högadeln i rådet var medveten om arvprinsens inställning här, och det kan ju ha varit en anledning till att de ville förmå Kristina att sitta kvar på tronen. Å andra sidan kan det ju ha varit en anledning för de ofrälse stånden att se fram mot hans tronbestigning. En märklig och mycket uppmärksammad händelse här, det var affären Messenius. En Arnold Messenius, kanslist och tidigare verksam i Carl Gustavs hov med far som en rikshistoriker, skickar ett anonymt brev till Carl Gustav där han varnar för att rådets ledande män, Axel Oxenstierna, Jakob och Magnus Gabriel de la Gardi, planerar att låta mörda Carl Gustav och sen upprätta ett rådsaristokratiskt styre av polsk modell. Han skriver att de hade förhindrat ett äktenskap mellan arvprinsen och drottningen, och Kristina beskrivs i mycket förutmjukande termer som en nöjeslysten, inkompetent slöserska. Carl Gustav uppmanas därför att göra en statskupp, själv ta över makten, arrestera och avrätta dessa herrar, dela ut deras gods till bönder. Carl Gustav, han väljer att visa brevet till drottning Kristina som blir rasande när hon läser beskrivningen av sig själv, och i sin tur meddelar rikskanslern och de andra riksråden. Man känner igen Messenius handstil, tror att fadern är medskyldig, och både far och son döms till döden för förräderi och halshuggs och steglas på två olika ställen på Norrmalm i Stockholm. Under de följande åren fram till abdikationen kommer de båda kusinerna, drottningen och tronföljaren, närmare varandra igen. Som en förberedelse för tronskiftet vill gärna Kristina att Carl Gustav ska gifta sig. Hon försöker arrangera möten med, som hon tycker, lämpliga kandidater. Möten som Carl Gustav skickligt lyckas undvika. Att abdikationen närmar sig får Carl Gustav reda på i juni 1653, då den franska ambassadören Chanuy besöker honom på Öland på sin väg hem till Paris. Och som sagt, i februari året därpå meddelar drottning Kristina att hon vill genomföra abdikationen så snart som möjligt, och man bestämmer att en abdikationsriksdag ska inledas den 1 maj i Uppsala. Och i samma månad träffas hon och Carl Gustav på Broborg på Vikbolandet. Under våren låter den avgående drottningen packa mängder med värdeföremål som hon tar med sig i exilen. Tavlor, gobelänger, statyer, böcker, smycken, guld- och silverpjäser. Gränserna mellan statens och drottningens privata ägodelar är nog här ganska flytande, precis som det var för hennes farfars far, Gustav Vasa. Och när han nu på riksdagen i maj förhandlar om avgångsvedelaget, fallskärmen, är kraven att hon ska erhålla 200 000 riksdaler om året. Och det här är minst sagt ansenlig summa. Det är svårt att jämföra med dagens penningvärde, men det var säkert åtskilliga miljoner per år. Varifrån ska då pengarna tas? Jo, bland inkomster från öarna Öland, Gotland och Ösel, från städerna Norrköping och Vadstena och från vissa områden i svenska Pommern. Öland och Gotland är ju Carl Gustavs underhållslän, så de skulle ju ändå gå tillbaka till staten vid tronskiftet. Precis som vid kröningsriksdagen 1650 spelar här drottningen ut stånden mot varandra, söker och får böndernas stöd för en reduktion av adelsgods, alltså adliga gods som förlänats, ofta då av drottningen, dras tillbaka till staten. Och Kristina ser till att den tidigare främste gunstlingen Magnus Gabriel de la Gardie, som ju hamnat i onåd som vi berättade om i förra avsnittet, blir av med en stor del av sitt jättelika godsinnehav. Herman Flemming, som ersatt de la Gardie som finansminister, stöder, fast han själv var friherre och tillhörde högadeln, denna reduktion som ju också, som vi förstår, har stöd av den blivande kungen. Samtidigt lovar Kristina högadeln att någon ytterligare reduktion inte ska ske. Ett löfte som inte var förankrat hos tronföljaren, som därför, som det kommer att visa sig, inte har något värde för framtiden. Frågan är om inte bönderna rent känslomässigt är de som har svårast att acceptera drottningens abdikation. Hon är ju drottning av Guds nåde, på något sätt regent på mandat av Gud, och blir ju den sista representanten för den Vasa ett, som ju ändå ofta haft ett gott samarbete med bönderna. Bondeståndets ledare trädde fram i sin enkla allmogedräkt under riksdagen och vände sig direkt till drottningen. Vad tänker Eders Majestät göra? Det oroar oss att höra er tala om att övergiva dem som älskar er så högt som vi. Kan ni få det bättre än ni har? Ni är drottning över alla dessa länder och om ni lämnar detta stora rike, var ska ni få ett annat? Om ni gör det, skulle både ni och vi, när det är för sent, få anledning till sorg. Därför bedje mina kamrater och jag er tänka bättre på saken. Fortsätt i selen, Eders Majestät, och var framhästen. Så länge ni lever så skulle vi hjälpa er det bästa vi kunna att bära bördan. Er fader var en ärlig herre och en god konung och mycket verksam i världen. Vi lydde honom och älskade honom så länge han levde. Ni är hans enda barn och har styrt oss mycket väl och vi älskar er av allt vårt hjärta. Hertigen, kronprinsen, är en ärlig herre och när hans tid kommer skulle vi göra vår skyldighet mot honom. Men så länge ni lever vill jag vi ej skiljas från er och därför ber jag er, skilj er ej från oss. När bonden slutat går han fram till drottningen, tar hennes hand och kysser den 3 gånger. Sen vänder han tillbaka, drar fram en smutsig näsduk ur fickan och torkar tårarna ur ögonen. Det var känslosamt, eller hur?
Ja, otroligt. Alltså det, ordet älskar har väl aldrig liksom på sekel yttrats av en statstjänsteman tidigare. Eller...
Nej.
Det, ja, det är lite förvånande faktiskt att det var så pass känslostarkt.
Och det är inte bara du som blir förvånad, utan det här gör ju stor intryck på framförallt vilka, tror du, på de närvarande utländska diplomaterna. Alltså bönderna i de flesta länder, de var ju livegna. Den svenske bonden, han hade en unik friställning, som Axel Oxenstierna vid tillfälle sa, den ära i Sverige att vara bondeson. Men bondens vädjan var förstås förgäves. Kristina hade bestämt sig. Oxenstierna hade resignerat. Ett sista fruktlöst försök görs av Per Brahe den yngre. Förhandlingarna fortsätter. Drottningen får igenom sina krav på inkomster från de föreslagna områdena med undantag från Vadstena. Du vet, i för oss bekanta Norrköping finns ju en Kristinagata och Kristinaplatsen. Datum för abdikationsakten sättes till förmiddagen den 6 juni, alltså samma datum som Gustav Vasa valdes till kung, alltså nu är Sveriges nationaldag, och platsen är rikssalen på Uppsala slott. Först läses avsägelseskriften upp och detta skulle ha gjorts av Axel Oxenstierna, men han vägrar att göra det. Varför tror han gör det?
Nej, jag vet inte varför han vägrade.
Ja, du vet, han hade ju en gång, som vi har berättat i tidigare avsnitt, lovat drottningens far, Gustav II Adolf, att han skulle se till att Kristina skulle regera som landets drottning och han skulle stödja henne. Du kommer ihåg om det skulle hända fadern någonting.
Mm.
Så att han ser det väl som ett svek att acceptera detta helt enkelt. Så istället läser skriften upp av riksrådet Schering Rosenhane. Och därefter överlämnar drottningen de 5 riksregalierna i tur och ordning till de 5 höga riksämbetsmännen, rikskanslern, riksdrotsen, riksmarsken, riksamiralen och riksskattmästaren. Så tar hon av sig kröningsmanteln, hermelinsmanteln, kliver ner från silvertronen och står där i en enkel vit klänning. Hon håller där ett tal som enligt Per Brahe, som skrivit en berömd skildring av abdikationen, var magnifikt, så vackert och fritt. Enligt riksdrotsen var inte ett öga torrt. Tårarna rann för kinderna även på de gamla riksråden. Alla är, enligt honom, så bedrövade att, som han skriver, hon slöt både sin ett och sitt regemente förrän Gud det gjorde. Medan hon stod där så skön som en ängel, en medömklig akt. Drottningen är rörd, men hon gråter inte. Därefter vänder sig den abdikerande drottningen till den svartklädde tronföljaren Carl Gustav, håller ett kort tal till honom och leder honom upp till tronen. Carl Gustav tackar sin kusin och lovar hålla sig till Guds ord och Sveriges lag. Schering Rosenhane utropar honom till Sveriges nye kung, Carl den tionde Gustav, som tackar honom. Och därefter upplöses hela sällskapet för att sen på eftermiddagen träffas på nytt i domkyrkan där Carl Gustav krönes under stor pompa och ståt. Riksdrotts Per Brahe överlämnar en nytillverkad krona till den 81-årige ärkebiskopen Johannes Linnaeus som sätter den på kungens huvud, varefter han får ta över de övriga riksregalierna som företräderskan lämnat in på förmiddagen. Ingen av dem som ivrigast verkat för att Carl Gustav skulle ta över tronen, fadern Johan Casimir, morbrodern Carl Karlsson Gyllenhjelm, riksrådet Johan Skytte, diplomaten Johan Adelsalvius, fick uppleva det här, för alla hade du lämnat jordelivet. På kvällen är det stor festbankett. Ett logistiskt problem uppstår då inte silverbesticken räcker till alla gästerna. Anledningen är att Kristina bland annat också packat ner en ansenlig mängd av det kungliga husgerådet i sitt privata flyttlass. Kristina är nu så ivrig att lämna Uppsala och Sverige att hon inte ens kan invänta morgonens gryning. Ja, i och för sig enligt den vackra dikten av Harry Martinsson blir ju juninatt aldrig av, liknar mest en dag i dag. Så hon bryter upp redan klockan 11 på kvällen och ger sig av i ett hällande sommarregn. Den nya kungen, några riksråd och medlemmar av hovet, framförallt hovdamer, följer med till Flottsund där Fyrisån rinner ut i Mälaren för att ta ett sista farväl. Hovdamerna gråter. Kristina är rörd, men gråter gör hon inte nu heller. När Kristina skiljs från sin uppvaktning och rider vidare beslutar sig Carl Gustav för att ensam följa efter henne. De rider tillsammans bredvid varandra till Märsta, där hon vid femtiden på morgonen tar slutgiltigt farväl. Ja, Fredrik, man kan ju undra vad de pratar om denna tidiga försommarmorgon.
Jag tror inte de pratar så mycket. De red nog i ganska tysthet, ser jag framför mig.
Ja, det kan man ju tänka sig. Mm. Alltså, intressant är ju att Kristina inte hade berättat för någon var hon skulle bege sig, eller vart hon skulle bege sig, och var hon skulle bosätta sig helt enkelt. Hon stannar till i Stockholm och tar nattvarden i Storkyrkan, kanske för att dölja misstankar om att hon skulle övergå till katolicismen. Alltså, kyrkan hade under riksdagen, prästerna, prästeståndet, hade velat villkora Kristinas underhåll med att hon skulle förbli lutheran. Men hon hade då försäkrat att hon inte hade några planer på att lämna lutherdom, varvid det här förslaget lades ner. Den nya kungen, han har ordnat med svenska flottan att den skulle ta Kristina från Kalmar till kontinenten. Men Kristina tackar nej med förklaringen att hon inte ville vänta på gynnsam vind, utan hon har bestämt sig att ta landvägen via södra Sverige och Danmark ner i Europa. Ja, vi ska ju fortsätta att följa Kristina naturligtvis. Hon har ju längre tid kvar att leva nu än hon redan har upplevt som drottning. Och vi brukar göra en liten avstämning med regenter som avlider. Men om du, det vore intressant att höra, vad har du för intryck av drottning Kristina som nu lämnar Sverige som regent, som drottning? Vad har du för bild av denna otroligt spännande och fascinerande kvinna?
Ja, men exakt. Vi kan väl fokusera på varför hon lämnar då, så kanske vi kan återkomma till någon form av analys när hon väl dör. Det är ju första analysen jag gör innan ett dödsfall, precis som du poängterade då. Mm. Men hon är ju oerhört svårtolkad. Jag ser lite sådär i de här nya rörelserna att hon uttrycker sig som det är bara män som ska vara kungar, och att hon gifter sig inte så där. Är hon någon form av idol för den här alt-right-rörelsen och incels-gruppen?
Ja, det kan jag tänka sig. En föregångare här, ja.
Mm. Och det här med hennes sexuella läggning, om det nu spelar någon roll, men det kanske gör i hennes beslut så att säga. Det såg jag en viss koppling till Alexander den Store som hon idoliserade. Han var ju också, var inte han förälskad i sin bästa vän och vapendragare där?
Ja, det kan man säga. Ja.
Men jag tror, om jag nu får landa i då det här att hon abdikerade, så tror jag tror inte det är av religiösa skäl. Utan jag tror, precis som du var inne på tidigare, så tror jag att hon är en sökare, en sökande person. Alltså hon är snarare agnostiker och mer intresserad av vetenskap och hon uppskattar också med konst och kultur och som vi också nämnt tidigare, vackra saker. Alltså Sverige, med alla fördelar, som när Descartes kom hit och frös ihjäl i princip, det är Sverige. Alltså det är ganska trist och tråkigt och bönder. Medan jag tror att katolicismen var mer estetiskt tilltalande. Och hade kommit längre i att det här sökandet efter vetenskap kontra katolicism och estetik och vetenskap och det här sökandet. Det tror jag mer än den här. Jag tror Axel Oxenstierna var, det var ju en gubbe liksom, och alla i hennes omgivning var gubbar. Och jag tror de här vackra männen och kvinnorna på kontinenten säkert var mer liberala, öppna för en kanske en livsstil som kanske var lite mer öppen så att säga, som hon även kände av hos sig själv. Så att hon skulle vara, att det skulle vara religion, det tror jag inte. Och att det skulle vara det här att bara män kan vara kungar, det tror jag inte heller på. Utan en sökare, helt enkelt. Mm. Det är min analys av varför hon abdikerade.
Ja, mycket intressant. Alltså vissa historiker håller ju med dig här, och vissa betonar ju mer den här religiösa övertygelsen och sådär. Så att det, ja. Och vi ska ju inte släppa henne på något sätt, utan vi ska ju noga följa henne vad som händer när hon kommer ut i Europa, eller hur? Hon har ju mer än halva livet kvar, som sagt. Och vi ska ju också förstås se hur det kommer att gå för den nya kungen. Alltså något han vill göra så fort som möjligt, det är att gifta sig, så att man inte längre behöver bekymra sig om tronföljden, som ju har varit ett ständigt problem här under Kristinas tid. Och det kommer han att se till att det blir gjort väldigt snart, och det kommer vi att se. Okej, ja, jättespännande och intressant allt detta. Vi stannar väl för denna gång, och sen fortsätter vi och följa dessa båda gestalter i nästa avsnitt om 2 veckor.
Ja, stort tack. Vi hörs om 2 veckor.
Ja, tack Fredrik, och tack alla kära lyssnare.
Tack. Hej.
On a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.